Ja.
Men ingen feber i alla fall. Och
ingen
sånt.
Feber. Men du vet, det står ju så här, minsta tecken på ont i halsen, håll dig hemma.
Ja, jag vet. Mm. Men det är inget hit, du.
Nej, men måndag morgon 08.00, solen skiner, så annars är det helt okej. Okay. Själv då?
Lite småkyligt här på min altan, här vi brukar podda ifrån. Det brukar vara stekhet, jag brukar öppna dörrar och fönster och svettas. Men här, nu är det inte varmt kan jag säga.
Nej, alltså det är ju skillnad nu när vi kommer in. Det är sista dagen i augusti, september. Att det är ju kallt på morgonen. Sen kan det bli lite varmt på dagen, men ja, det blir ju kallare på nätterna på morgonen.
Ja, det kan ju vara fint, men ja, kallt är det i alla fall.
Men nu lät det ju som att vi brukar podda i din, på din altan, och då kanske vi för lyssnarna säga att nej, det gör vi inte, utan vi poddar ju sen i våras på varsitt ställe.
Ja, ja, vi poddar via Teams.
Ja, precis.
Mm.
Men jag har ju förstått att det finns två jättekända poddare. De har typ flera hundratusen lyssnare, det har inte riktigt vi. Men Alex och Sigge, Alex Schulman och någon polare, han sitter ju i Los Angeles och poddar den ena och den andra i Stockholm. Det funkar ju det också. De kör något sånt här.
Ja, precis. Det funkar ju. Det spelar ingen roll. Ser ju varandra ändå. Nu har vi valt oss, vi håller på så här liksom. Så att,
ja.
Ja du, och det förbundsmöte, det närmar sig. Det är den här veckan.
Ja, på torsdag, förbundsmöte. Vad är för lyssnarna som kan inte... Vad är ett förbundsmöte för någonting?
Förbundsmöte, det är ju kongressombuden kan man säga. Vi har ju kongress var fjärde år, och då väljs ju kongressombud till den kongressen. Och mellan kongressen så samlas de här kongressombuden på förbundsmötet. Och förbundsmötet då... Vi tar en massa beslut om verksamhet och
årsberättelse
och ansvarsfrihet och sådana här saker för styrelsen. Så att förbundsmötet är lite kortare, mer komprimerad ett beslutsorgan. Men det är samma personer som sitter där som de som satt på kongressen förra året och sitter fram till nästa kongress då nya ombud väljs.
Och den här gången är det väl, vad jag vet i vart fall, eller det kan jag nog nästan säga, för första gången digitalt. Så att vi sitter på 13 olika ställen, eller 14 ledningen sitter i Stockholm och presidiet, och sen sitter man avdelningsvis runt om i landet.
Ja, det har väl aldrig hänt. Eller nej, men det har inte hänt någonsin i historien att man har kört det på det sättet. Men det är många andra fackliga organisationer, våra vänner och kompisar i LO och så, som har kört på det sättet. Det har funkat bra. Vi körde ju LO
kongress
och LO
repskapet
kördes på det sättet. Och tekniken har ju utvecklats. Det går att köra även sådana här stora tillställningar. På förbundsmötet är det ju så det är 188 ombud plus förbundsstyrelse och föredragande. Så att det är många människor som ska vara med på det mötet. Då. Så det funkar ju.
Var kommer du vara för någonstans?
Jag kommer att vara där vad du är, antar jag.
Ja, jag kommer ju vara vid... Vi är ju i Stockholm. Jag kommer ju rusande från Storgatan. Från Svenskt Näringsliv.
Ja, och vi är på Clarion Sign.
Ja, Clarion Sign, ja.
Ja.
Så att jag är ju med och vi förhandlar ju Lars omställning som vi ska prata om en liten stund. Fram till lunch, och sen så får Malin Sjönnebo som är vår förbundsjurist och jag lämna de förhandlingarna för att gå till vårt förbundsmöte.
Ja, precis. Men visst känns det konstigt det här. Vi har ju faktiskt poddat i 4 år. Fattar du?
Är det 4 år? Jag satt faktiskt igår kväll och konstaterade, och nu ska jag avslöja en grej som jag ska avslöja också på Facebook idag. Det är ju hur den här podden kom till.
Mm-hmm.
Kommer du ihåg det?
Jag kommer ihåg att jag lyssnade väldigt mycket på poddar den där perioden.
Den där sommaren var det.
Va?
Den där sommaren var det.
Det var den där sommaren. Och så ringde jag till dig och sa att nu ska vi börja podda. Och så
säger... Nej du Lenita, nu ska jag påminna dig här.
Ja,
du, nästan sant. Du skickade ett sms.
Aha.
Och jag kommer ihåg det så jävla väl. Vi pratas, när vi är igång så träffas vi varje dag. Men sen mellan så smsar vi ju mycket om läget, vad som händer och sådär. Men då skickade du ett sms här: ska vi inte börja podda?
Ja.
Och det blev så, var så jävla oväntat. Och sen så kom jag ihåg att vi gick ner och pratade om det. Och då beskrev du att du hade lyssnat på så mycket poddar den där sommaren.
Ja.
Och tyckte att, vad fan, ska vi inte podda? Och jag är skitglad att det var jävligt otippat, ska jag
säga. Ja, men alltså jag tycker podd är ett bra koncept. För det går liksom att lyssna så här. Liksom, när man hade, jag gick ju den där sommaren och hade hörlurar och gjorde en massa saker. Och lyssnade bara på folk som pladdrar runt, ungefär som vi gör då. Så att, men sen har vi ju haft lite, så här, vissa säsonger har vi haft lite utbildningsinslag. Vi har pratat om lönepolitik och arbetstider och ja, vi har gjort lite mer
liksom.
Lite mer seriösa inslag också.
Ja.
Men jag måste säga att de här seriösa inslagen, det är de jag är mest missnöjd med.
Ja,
det passar inte mig, förstår du?
Men det blev liksom för uppstyrt. Vi vill ju, målgruppen för de här poddarna är ju egentligen våra förtroendevalda.
Ja.
Och sen så hade vi idé att vi skulle bredda oss och vi skulle rikta oss mot medlemmar och så vidare. Men till slut så landade vi att vi vill vända oss till förtroendevalda som vill veta lite mer. Därför att du och jag har ju, eftersom förhandlingarna pågår i Stockholm, det vi håller på med och de uppdrag vi har, så har vi väldigt svårt att vara ute och resa i landet och träffa förtroendevalda. Det var väl så liksom,
ja,
som
precis.
Vi har sett att det här är ett bra sätt för oss att berätta vad vi gör, hur vi tänker, vad händer i de funktioner som vi har. På ett ganska lättsamt, men kanske lite mer fördjupande sätt.
Precis, och lite aktuellt, liksom, det som händer här och nu. Och sen har vi kunnat ta till podden när det liksom i berättarform, när det har varit avtalsrörelse, när vi känner liksom att nu är det dags. Det är liksom lite okomplicerat att göra, ta tag i det och liksom kunna få ut information snabbt och sådär.
Ja.
Jag tror också att det har varit mer uppskattat när vi har liksom haft den här typen av podd där vi mer berättar om läget liksom och så.
Ja.
Men du, läget. Jag har lite så här, börjar bli nostalgisk som här sista dagen.
Du menar som jag, alltså igår Lenita, ska jag säga då, innan du kom in, jag satt och genom Facebook och kollade på alla dessa uppdateringar vi har gjort. Det har varit medling hit och dit. Nu är vi på väg in och förhandlar dit. Ja. Nu sitter vi mitt i natten och förhandlar. Nu är det medlingsdag nummer 4. Man kunde söka på Facebook. Så det var ett koppel av sånt här. Det var intressant, så jag fick massvis av minnen, ska jag säga.
Ja, men alltså, ja, det där är jättespännande. För det är ju precis... Och sen likadant... alltså när saker har skett. Och hur, på, liksom, när hände saker, alltså det är ganska svårt att komma ihåg så där i efterhand, utan man får ju påminna sig.
Men du har gjort en fakta, förstår jag.
Jag har en liten så här faktauppdatering, för jag tyckte det var så lite intressant att veta så här, hur många avtalsrörelser har jag under mina dryga 10 år nu genomfört, och hur många har du och jag gjort.
Mm.
Och då konstaterar jag här att vi sen 2010 så har vi haft avtalsrörelse varje år förutom 2019.
Ja, perfekt.
2019 förhandlar vi visserligen då RIB och krisavtal. Så att om vi nu räknar med RIB och krisavtalet som...
Och omställningsavtal.
Ja, och omställningsavtal som en avtalsrörelse. Då har vi haft avtalsrörelse varje år sedan 2010.
Ja.
Mm.
Vad kan man konstatera av det? Det här våra jobb innebär att man avtalsförhandlar mycket.
Man avtalsförhandlar väldigt mycket. 2010, det var ju en stor och stökig avtalsrörelse som vi har pratat om i podden också när jag
tillträdde.
Det var ju varsel på häster, det var varsel på trädgårdsodling och det var varsel på friskoleavtal och det var stökigt på Visita och det var stökigt.
Då jobbade jag ju, då ska jag säga för lyssnarna, då jobbade jag ju på LO under det där året. Jag började jobba på kommunal drygt strax över ett år efter att jag hade blivit vald.
Precis.
Och då jobbade jag ju på LO med löneavtalsfrågor. Jag kommer ihåg att man noterade ju då att jäklar vad stökigt kommunal har det.
Mm, det var jäkligt stökigt. Och sen var det ju bara på för året efter, då hade vi många avtal som eftersläpade, kan man säga. För att då låg ju inte alla avtal samma år som de just nu gör. Utan då hade vi ju till exempel flera avtal på arbetsgivaralliansen och vi hade trafiken. 2012 var en stor avtalsrörelse. Då hade vi heller ingen LO-samordning. Utan vi redde ut allt själv. Dessutom 2012 så träffade vi också det första omställningsavtalet inom kommuner och landsting. Ja, det fanns ju inget omställningsavtal överhuvudtaget. Så det var då vi träffade det första omställningsavtalet. 2013 hade vi en stor avtalsrörelse. Då var det ju bara ett ettårsavtal. Och då hade vi visserligen en LO-samordning. Men det året var det ju då när det blev busskonflikt.
Mm.
Och medling och mycket stök och bök vad det gäller trafiken. Vi var ju ute i konflikt ganska länge med trafiken. För mig att det var typ så här 10 dagar eller något sånt där.
Ja, och den har vi berättat mycket om också. Det var ju en väldigt, väldigt speciell konflikt tycker jag. Det var surt också mellan oss och motparten.
Ja, och då handlar det ju om övergång av verksamhet framförallt som vi skulle få till ordning och reda på.
Ja, vilket vi lyckades också.
Ja, vi lyckades med det och har haft ett arbete pågående mer eller mindre nästan sedan dess. Men vi fick ju till en ordning för övergångarna. Sen 2014, då hade vi en mindre avtalsrörelse. Men det var ju också då att det var en del avtal som släntrade över från 2013 till 2014 på privata sidan. Likadant 2015 var ett sånt här mellanår. Men här träffade vi ju, då hade vi Ribben.
Alltså Ribben är ju räddningstjänst
i beredskap för deltidsbrandmännen. Och sen hade vi en del arbetsgivaralliansen. Och så träffade vi ett nytt avtal då, traineeavtalet, kommer du ihåg?
Jo.
Det avtalet träffades 2015.
Och då kan man väl bara, då får man säga backslash. Runt 2015 där var det stora diskussioner i samhället om ungdomsarbetslösheten.
Ja, precis.
Och då alla pratar om ungdomsarbetslösheten. Det är det som gör att Sverige går åt helvete liksom. Och då skapade vi bland annat det här traineeavtalet jag ihop med Sveriges kommun och landsting på den tiden.
Mm. Sen kom ju 2016, då var det en stor avtalsrörelse igen.
Ja.
Då var det ju också, det var ju här vi uppfann undersköterskesatsningen, höll jag på att säga. Där vi inte fick något gehör för en undersköterskesatsning i LO-samordningen. Då blev det ingen LO-samordning. Vi har lyckats höja undersköterskorna, men också de övriga grupperna som har yrkesutbildning har ju fått följa med. Och det ser vi nu när vi tittar och sammanställer statistiken för de här åren från 2016 fram till nu. Att vi har ju fått löneökningar för de grupperna betydligt mer än det kallade märket har gett oss. Att det var en lyckad satsning.
Jag vill också säga 2016 så började vi också skruva i våra löneavtal efter, det var det första avtalsrörelsen efter den kongressen som fattade beslut om en ny riktning.
Ja, och då, det var ju det som var viktigt där i löneavtalen, det var ju det här fackliga inflytandet på lokal nivå, att stärka det. Så att det påbörjade vi och gjorde en hel del i inte alla löneavtal.
Men många.
Med väldigt många löneavtal. Liksom. Det var ju ett första steg på vägen, ska man säga.
Jag vill bara säga det var ju dels det fackliga inflytandet, men sen var det ju också att i några av avtalen så var ju kriterierna minst sagt luddiga. Så att det var ju både kriterierna för medlemmarna, vad man ska lönesättas för, plus inflytandet. Det var ju rätt stökigt på sina håll när vi började driva igenom det där. Men...
Ja, och det kan man säga att det finns ju fortsatt att göra i den riktningen. Det är inte liksom på något sätt slut vad det gäller löneavtalen. Men det var ju ett första steg efter att vi hade satt ner foten 2013 på kongressen om den nya lönepolitiken.
Ja.
Sen så var det ju bara ett ettårsavtal. Och då 2017 var det en stor avtalsrörelse igen. Och den gången lyckades vi få en LO-samordning. Och att vi var med på LO-samordning den gången, det var ju att vi 2016 träffade ju ett treårsavtal med SKR.
Mm.
om den här undersköterskesatsning. Så att vi hade ju liksom tillrättalagt våra krav vad det gäller SKR 2017, då var vi med i LO-samordning. Det var ju då LO-samordning hade den här låglönesatsning och låglöneprofilen som vi inte gillade då, inte gillar nu, men för sammanhållningens skull så var vi ändå då med i LO-samordningen. Och det var 2017 vi förhandlade då alla privata avtal. Så att det var en stor avtalsrörelse för oss där då. Och dessutom kan man säga att vi förhandlade ju även SKR där. Därför att 2016 så skrev vi ju bara in XX i avtalen att vi skulle följa märket. Men det som hände där 2017 på SKR, det var ju att vi, trots då att vi hade träffat ett treårsavtal, fått alla saker heltiden exempelvis, fick vi också på plats där. Så gick vi in och förhandlade under fredsplikt och gjorde ganska mycket förändringar och bra förändringar i avtalet trots det då. Vi förlängde ju avtalet ett år till med särskilda satsningar för yrkesutbildade. Skruvade i en del saker, så att vi var ju ändå inne och förhandlade ganska mycket på SKR fast vi då hade förhandlat redan året innan. Så vi fick ju till och med ta in delegationen då 2017.
Ja,
att det var
så en mycket del
förändringar. Ja, i ersättningar och hor och allt vad det var. Sen 2018 så hade vi ju förhandlingar med vårdföretagarna bland annat, och där fick vi ju varsla och vi hade medling.
Det var hösten 2018.
Ja, precis. Och det var lite trassligt på många sätt, och skälet till att vi fick varsla där, det var ju det att vi fick ju inte igenom avtalet där så att det skulle bli branschneutralt med den här undersköterskesatsningen som vi hade fått på SKR och så.
Den där medlingen, Lenita, vi har ju gjort några medlingar ihop, du och jag.
Ja.
Men den är nog bland den tuffaste jag varit med om.
Ja.
Ska jag säga.
Det kan man säga att det var det. Det var ju väldigt svårt att komma fram. Det var stökigt på många sätt.
Ja.
Det var, om man nu får säga så här, det var för många inblandade i den soppan.
Ja, precis.
Utan att nämna vilka, men alltså det var väldigt stökigt kan man säga.
Vi sov i praktiken inte på en vecka. Det var efterhand, det är terror. Men,
ja, det var ju psykisk terror verkligen. Men alltså, och sen, fan, vi trodde nästan att vi var... Man trodde man hade blivit knäpp där ett tag.
Ja, precis. Både man började så här liksom, börja få ett rättshaveristiskt beteende.
Ja, men det är så jävla inbildningssjuka. Vad heter det? Att man trodde saker. Alltså, vi trodde att det kom så konstig information från alla håll och kanter. Så vi trodde liksom, vi började bli helt jävla psykopatiska, både du och jag.
Och sen jag kommer ihåg... Jag hade precis lämnat, nu ska vi inte avslöja för mycket, men vi kan avslöja lite. Jag hade precis lämnat mina barn på måndag morgon. Vi hade suttit hela helgen och på måndag morgon fick vi då bekräftat att vi inte var galna. Utan vi hade en utomstående inblandning i våra förhandlingar, så kan man väl säga.
Vi blev lite manipulerade kan man säga.
Ja. Som vi till slut fick bekräftat på måndag. Jag kommer ihåg, jag ringde dig. Jag vet precis var jag var utanför Sankt Erikshjälpen i Spånga. När jag kommer ihåg, jag fick tag i dig. Det är sån här minne jag kommer ihåg. Så ringer jag dig och säger, helvete Lenita, jag vet vad det är.
Vi har hittat problemet. Felsökning har pågått hela helgen.
Ja.
Nej. Ja, det var helt galet. Ja, men det var, jag tror att det, jag vet inte, ska vi ändå säga så att den där varslet och den där medlingen och det kanske var en av de tuffaste.
Ja, för mig, ja, det måste jag säga. Ja, det var så, Det var så inte komplicerat, det är ett konstigt ord, men det var så många inblandade och det var så mycket värden på spel för kommunal som förening att få konkurrensneutralt gentemot offentlig sektor. För det är klart att om det inte är konkurrensneutralt och det blir billigare att anställa i privat sektor så blir det ju dels osund konkurrens, men det blir ju fler privatiseringar.
Ja, och sen var det att vi hade ju på SKR, vi hade gjort många förändringar. Ja. Det var många ställen liksom i avtalet och det var inte bara en sak man liksom varslade för, utan det var ju precis helheten och konkurrensneutraliteten och allt det där, och det var inte så lätt. Ja, men det klarade vi ut i alla fall. Så här i efterhand är det ju ganska roligt.
Ja.
Det var inte så roligt där. Kommer du ihåg, jag blev instängd där på Svenskt Näringsliv sista vändan där i ett rum utan tapeter, höll jag på att säga, och telefon var helt urladdad och där satt jag bara och väntade, jag vet inte hur många timmar.
Ja, då sitter man ju där, precis som du beskrev, den där sista vändan åker du nästan alltid på själv.
Mm.
Och då sitter man där med luntorna av avtalstexter som kan ibland vara 10, 15, 20 sidor. Och det skruvas ju in i det sista, det är ju liksom hela grejen att det ska skruvas in i det sista via medlarna i det här fallet. Och det är en väldigt speciell situation.
Man pressas ganska hårt.
Jag kommer ihåg också det här, ditt sista sms, nu laddas min telefon ut.
Ja, precis, det var så här, panik, hade ingenting att göra, jag sitter där och väntar. Ja, men vi redde ut det där. Det var 2018 där, där träffade vi ju också det nya samverkansavtalet med SKR.
Mm.
Det var också 2018. Sen 2019, det var ju förra året, då hade vi ju räddningstjänst i beredskap igen då. Och så träffade vi det berömda krislägesavtalet.
Men fan, menar du att vi gjorde omställningsavtal 18? Ja, det gjorde vi. Herregud, vad tiden går. Förlåt, jag säger fel i början på det här avsnittet. Jag ber om ut. Folk kan tro att jag inte har koll. Men du har helt rätt, det var ju hösten 18 där.
Ja. Ja, precis. Och sen i år så har vi ju inte förhandlat än. Vi har påbörjat förhandlingarna, men vi har ändå förhandlat hittills då det nya omställnings- och kompetensutvecklingsavtalet.
Mm.
Så att det, vi har ju förhandlat lite. Och pensionsavtal. Sen finns det ju här, nu har vi så här, finns ju massor med saker som vi har förhandlat här emellan, som omställningsavtal och pensionsavtal och försäkringsavtal. Och ja, det finns liksom, det pågår ju en massa förhandlingar om allt möjligt hela tiden.
Ja, det rullar ju hela tiden.
Men då har jag konstaterat, avtalsrörelserna från 2010 till 2019, då har jag förhandlat ungefär 360 avtal.
Och dra mig jävlar.
Ja, och du är ju inte så långt efter, för du är ju då ungefär på 290 plus alla andra avtal.
Jo.
Det är några avtal vi har fixat ihop, du.
När man säger det så känns det nästan lite sjukt.
Ja, det är lite mycket kan man säga.
290 avtal, ja. Men du, vad sa du? Du var uppe i
360 plus alla de här omställning, trainee, kris, pension, försäkringar, bla bla bla.
Man kan väl säga 400 ungefär då.
400 kanske till och med mer.
Ja, precis. Mm. Så här, vad är det man lärde sig i skolan? Man gör inget rakt i likatecken, utan man gör sådana här, du vet, så här vågor. Då är det så här cirka.
Ja, cirka.
Ja, så skriver vi så här, vågor, två vågor, sen plus 400 på Lenita.
Ja, det är inte undra på att man är sliten.
Nej, men du, det här är ju sista, det är måndag här nu, det är ett par dagar. Vad ska du göra här nu framåt? Hur ser det ut liksom? Vad händer med en sån som dig efter 400 avtal?
Jag som är sliten efter 400 avtal.
Men vad händer? Hur går det till? Alltså, vad händer liksom? Kan du inte beskriva lite?
Ja, men det var ju så här att då, det är nästan över 10 år sedan nu som jag blev vald på kongressen. Ja, det var 2010 på kongressen där på vårkanten. Då var ju stadgarna utformade på det sättet att jag var ju ombudsman då på avtalsenheten som det hette då, då fick man inte ha sin anställning kvar. Där man blev av med sin anställning och istället fick man ett avtal om ersättning. Alltså en ersättning om jag slutar eller inte väljs och så. Så fick jag en ersättning, en viss del av min lön under en period kan man säga.
Och det är ju för att man inte omfattas av LAS, precis som du säger. Man är inte anställd längre och därför behöver man någon typ av anställningstrygghet.
Nej, det är eftersom jag då gick ifrån en anställning till ett förtroendeuppdrag. Mm. Så hade jag det här avtalet då. Och det har jag ju nu när jag går. Får ju en viss lön då från förbundet. Och sen är det så att om jag jobbar eller får andra uppdrag eller får lön eller så, då räknas ju det av från den här ersättningen. Men jag tänker ju fortsätta att, jag har ju inget jobb att gå tillbaka till, det jag menar. Jag har liksom ingen anställning att gå till, så jag kommer inte att jobba eller gå tillbaka och förhandla eller komma till dig som anställd eller något sånt. Utan jag kommer ju mera ägna mig åt andra uppdrag. Och jag har ju då, vi har ju bestämt då att
får
jag ska...
Får man bara säga så här, man kan säga att du har sagt upp det liksom.
Man kan säga att jag har sagt upp mig. Ja, så kan man säga. Men jag vill ju liksom inte sitta och rulla tummarna. Det liksom ligger inte riktigt för mig. Jag måste ha något att sysselsätta mig så här inledningsvis nu i alla fall. Så tänker jag då, jag har ju till exempel Vård- och omsorgscollege styrelse. Och det är ju som en jätte... det är en förening som vi som parter, arbetsgivarna och kommunal äger, där vi... driver, där är det jätteviktigt för kommunal att vi finns och driver våra frågor om yrkesutveckling. Det är där vi har jobbat igenom det här med att utbildningar ska vara nationella. Vi driver igenom valideringsverktyg. Ja, Vård- och omsorgskollers, det är ju gymnasieskolans... hur gymnasieutbildningen för vård- och omsorg- och undersköterskeutbildningarna ska se ut. Så att det är bottenplattan där, vård- och omsorgskollet. Så att där sitter jag kvar. Sen har jag, sitter i Preventstyrelse. Det är ett uppdrag där vi driver arbetsmiljöfrågorna för den privata sidan. Och får fram olika saker. De senaste åren har vi ju... flytta fram positionerna vad det gäller förebyggande arbetsmiljöarbete på trafiken inom privata vården. Mycket arbetsmiljöarbete på privata sidan genom Prevent sker på den gröna sektorn. Mm. Jordbrukssektorn bland annat, där vi har gjort mycket på senare tid. Där det sker väldigt mycket arbetsplatsolyckor. Det förebyggande arbetet är ju viktigt där, men också på inom djursjukvården och inom hästsport och så vidare. Så att arbetsmiljöarbetet sker ju genom förebyggande arbetsmiljöarbete, ska jag säga. På privata sidan sker på Prevent, och där sitter jag i styrelsen. Styrelsen också för arbetsmiljöarbete förebyggande, men på kommunala och... för kommun- och regionsidan och Sobona företag. Där har vi sunt arbetsliv. Där sitter jag i styrelsen, sitter kvar också. Där håller vi på, och det är en ganska ny förening som vi bildade för 7 år sedan. Vi hade inget forum för arbetsmiljöarbete mellan parterna förut, utan arbetsmiljöarbetet drevs ju genom AFAs regi, kan man säga. De liksom forskning och det som sen blev projekt och så. Och för 7 år sedan, 8 år sedan ungefär, 9 år sedan till och med, började vi diskutera med Sveriges kommuner och regioner att på där. Ja, om man ser, är det vissa brister i arbetsmiljön, så är det ju på kommun, framförallt inom kommunerna, där man såg liksom att sjukskrivningarna ökar, arbetsmiljön är urusel, och hur ska vi liksom som parter ta ansvar för att förbättra arbetsmiljön och ge arbetsgivare och skyddsombud bättre förutsättning att verka i arbetsmiljöarbetet lokalt. Och där hade vi många långa diskussioner. var inne ett tag inne om att slås ihop med Prevent eller bli en del av Prevent, men och det var väl långtgående diskussioner. Ja, vi hade ju fört diskussioner ganska långt om det där, men det skedde sig i sista stund, och det kan jag ju vara glad för idag, att vi istället då bildade en egen förening som bara liksom nischade in sig på kommuner, regioner och sådana företag. Och då har vi byggt upp den här föreningen från noll till att vara en viktig aktör för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, och har fått till både arbetsmiljöutbildningar och andra utbildningar som är väldigt populära och används bra där ute. Och jag slår ett slag verkligen för att använda att våra medlemmar och arbetsplatsombud ska använda det ännu mer. Det är inte riktigt känt i alla led än, men vi jobbar på det, och vi håller på just nu med ett förnyelseupparbete inom sunt arbetsliv för att bli ännu bättre och att bli ännu mer kända, och att de här verktygen som finns där i det förebyggande arbetet ska användas ännu mer, så att öka kännedomen om föreningen. Så där sitter jag kvar. Sen har jag, ja, det är mycket, ja, du vet ju, jag är väldigt intresserad av arbetsmiljöarbetet liksom, och alltid varit, så jag tycker att det är jätteviktigt att vara på den banan, för att allt våra medlemmar ute på arbetsplatserna gör är mer eller mindre arbetsmiljörelaterat. Sen har jag KPA-styrelse, KPA-pensionsförsäkring, se till att våra medlemmars tjänstepensionspengar förvaltas på ett klokt och bra sätt. Och där har jag i KPA-styrelse har jag suttit sedan 2010. Ett viktigt uppdrag. Bra förvaltning, kapitalet växer, och det gör ju också att våra medlemmar får något bättre pension än man kanske hade fått annars. Sen sitter jag i AFA-styrelse också. Och där är det ju, där i AFA-sammanhanget så handlar det ju inte om att liksom för våra försäkringar på privata sidan eller på kommunala och region- och sådana sidan. För alla våra kommunalsmedlemmars försäkringar ligger, nästan alla ska jag säga, finns vissa undantag, ligger inom ramen för AFA. Och det är ett partsarbete när man vill förändra försäkringsvillkor och sådär. Men det här handlar ju om att se till att AFA, framförallt då kapital, för ja, man förvaltar kapitalet väl så att det finns pengar att utbetala till försäkringstagarna, att företaget AFA sköts på ett bra sätt, att man följer regelverk och lagstiftningar, och att man har gott om pengar i ladorna för att när medlemmarna råkar ut för skador, att det finns pengar att betala ut. Så det där är lite så här, både KPA och AFA så här, förvalta kapital och se till att saker och ting sköts väl så att det finns pengar att betala ut till både pensionärer och försäkringstagare. Så att det där är ju sådana styrelseuppdrag som jag kommer att ha kvar. Sen har jag ju sånt här som jag har ju arbetsdomstolen som jag har suttit i många år också. Så att där Arbetsdomstolen är sånt där uppdrag som man har, ett statligt uppdrag. Och det har väl varit lite så där när man har haft mycket annat. Så jag har ju, det är inte så ofta, man hinner ju inte alltid sitta i de här målen. Och då får ju någon annan ersättare ta dem. Men nu känner jag ju att nu kommer jag ju under hösten här ha lite mer möjligheter att ta den typen av uppdrag. Sen har jag lite andra uppdrag på gång som inte är klara än, men som jag hoppas ska landa väl, så jag har, ja, blir det klart, men vi får se, det visar sig här inom kort.
Men du lämnar den operativa förhandlingsverksamheten?
Den operativa förhandlingsverksamheten lämnar jag, men jag lämnar inte kommunal på det sättet, utan kommer och, ja, som sagt, ha hand om en del som jag ser som viktiga saker. Och sen, ja, jag tror att det finns en hel del annat som kan läggas till då, men det får vi väl se efter torsdagen då.
Ja, hur känns det inför torsdagen?
Ja, det känns ju väldigt konstigt liksom. Det känns konstigt att liksom inte få träffa alla.
Mm.
Det känns konstigt liksom att inte få säga hej då. Även om man nu finns kvar lite bakom kulisserna så där, men ja, det blir liksom konstigt avslut.
Ja. Det är speciella tider överhuvudtaget får man väl säga.
Ja, det är det. Hur känns det för dig då?
Ja, men det känns ju också väldigt konstigt. Som sagt, jag hade ju lite nostalgitripp här igår kväll också och konstaterade allting vi har gjort ihop och hur man har växeldragit och gråtit och skrattat och varit förbannad ihop. Och, ja, men du vet.
Förbannade på varandra.
Ja, precis. Men framförallt så tar jag med mig liksom den här växeldragningen att... Ja. Att vi har kompletterat varandra på olika sätt under förhandlingar som är tuffa. För att det behöver man liksom inte bekymra sig om. Nu har vi bara beskrivit en tuff situation här med vårdföretagarna. Men nästan alla förhandlingar på sitt sätt är väldigt tuffa. Och att då ha en partner, förhandlingspartner får man säga då. Mm. Som man trivs ihop med och som man funkar bra ihop med. Och som man växeldrar med. För det är precis det man gör när man går in i de här oerhört tuffa perioderna.
Men det som har varit så himla konstigt med oss, det har ju varit där att vi har kunnat suttit en dag eller ett dygn eller ibland vad det är nu i de här förhandlingarna. Och så går jag jättener liksom. Jag går ner och blir nästan så här smådeprimerad. Det här kommer aldrig att gå, det går åt helvete och så. Då är du liksom den som drar upp.
Mm.
Alltid så här, ja men nu för fan, nu har jag sovit på saker. Nu är vi på och så gör vi så här och så här. Då liksom klättrar jag ur den där gropen och så kan det bara gå liksom 10 timmar eller 5 timmar. Mm. Då är du nere i den där värsta dippen liksom. Och så får jag dra upp dig för då har jag liksom kommit igång och är jättepositiv och hittar nya lösningar och kör hjärnet. Och då får jag liksom släpa med dig på något sätt. Så vi har verkligen så här växeldrag i, och när den ena har varit det. Vi har liksom aldrig hamnat i en situation där vi båda är jättedeppiga samtidigt.
Nej, det är just det där som är det fina.
Men jag tror att det har varit det också att vi har sett när den andra är på väg ner. Vi kan inte tillåta oss att båda deppar ihop.
Nej.
Utan då får man se vem har mest kraft i den här situationen att dra vidare. Vem är lite mer positiv och orkar just nu. Mm. Den har tagit stafettpinnen utan att vi någonsin har behövt prata om det.
Nej.
Det har varit liksom med automatik. Jag har sett att nej, men nu har jag sett på dig att nej, men nu får jag liksom bara köra eller vice versa.
Ja. Så att, ja, för man vet att den andra, när man själv dippar sen, då vet man att man har en hjälpande hand i den situationen också. Så att det är väl det som är den vetskapen. Nej, men så att alltså, det känns väldigt, väldigt speciellt. Väldigt speciellt så på alla sätt och vis kanske.
Ja.
Jag vet vilka situationer föreningen ska jag säga kommer hamna i höst när vi står inför så, alltså vi ska ju göra en gigantisk avtalsrörelse under 3 månaders tid. Förväntningarna är stora med all rätta. Levererar vi inte nu så kommer nog många medlemmar fråga sig vad fan ska jag vara med för liksom. Ja, så att, och utan dig då, det kommer kännas väldigt, ja det är lite surrealistiskt så ska jag säga.
Det var ju så att jag hade ju tänkt att vara med en avtalsrörelse till då när jag i februari deklarerade att jag går nu. Då så sa jag att jag hade liksom, jag kände ändå att en avtalsrörelse till, jag hade energi, jag ville liksom orka och allt det där, att jag skulle ta liksom ett sista ryck nu och köra hårt och så. Samtidigt som jag då redan i vintras kände efter mina lunginflammationer och allt som jag hade där att jag var ganska sliten och så där. Men liksom, det är ju alltid så, man tänder till och kan ladda om och göra liksom sitt yttersta när det krävs liksom i slutspurten. Ju. Men den här slutspurten, den blev lite för lång för mig.
Mm.
Eftersom den liksom, vi hade planerat att vi är färdiga där när avtalet löper ut sista april på SKR. Och så var det några avtal till där i maj. Nu blev det inte så eftersom vi fick prolongera avtalen till hösten. Och jag kan väl liksom med ärlighet säga att jag hade inte, som det ser ut nu, liksom, att avtalsrörelsen blir skjuten och alltihopa. Jag har liksom inte den orken och energin som krävs för att liksom klara en avtalsrörelse. För det är ju en avtalsrörelse, det är för fan värre än ett maratonlopp. Liksom.
Ja.
Man måste vara frisk, man måste vara kry, man måste ha energi och man måste verkligen orka. Du vet hur liksom de här avtalsrörelserna stora vi har haft. Jag har ju gått ner 10 kilo på liksom bara en avtalsrörelse.
Ja.
För man kör så hårt.
Ja, nej det, ja. Ja, vi ska inte, det, men,
ja, ja. Så hur det känns, det är väl så här, känns både och. Det hade varit roligt att vara med samtidigt som jag liksom, ja, har svårt att erkänna för mig själv ens att jag kanske inte riktigt hade heller pallat det. Så jag tror att det är rätt beslut och jag tror att, ja, det får gå. Det får gå för mig liksom, att inte vara där, men det känns lite tungt, det gör det, samtidigt som jag känner att ja, det känns också skönt nu att jag har bestämt att jag inte är kvar. Ja, apropå det, det var vad jag gör, men du gör ju också någonting. Du pratade ju förra gången, du är ju med i de här LAS-förhandlingar eller trygghet och omställning, så kallade LAS-förhandlingar på Svenskt Näringsliv, sa du ju här i början också. Kan man berätta något om hur det går? Kan man få någon liten hemlig detalj?
Ja, helvete alltså. Nej, men man kan väl säga så här att jag kan bara beskriva lite kort hur de här förhandlingarna går till. Så det är ju att avtalsrådet på LO sitter på Svenskt Näringsliv och jag sitter där istället för dig eftersom du sitter där du sitter, och vi sitter ju på plats, och då gjorde vi bedömningen att jag går in fram till förbundsmötet, och sen efter förbundsmötet blir det avtalssekreteraren som går in i de här förhandlingarna såklart. Så får vi se vem det blir. Men då sitter vi där och vi, LOs avtalsråd, vi sitter i en utbombad gammal kontorslokal där på Svenskt Näringsliv. Det finns inga skrivbord, finns inga stolar, finns inget kaffe.
Nej.
Inga gardiner, ingenting. Utan vi sitter där i deras fikarum och då har de smält upp några bord och stolar där och lite förlängningsladda.
Alltså, det sitter... är vanligt. Det är vanligt.
Man kan ju tro att det skulle vara något lyxigt. Man tänker, du vet, när de här gubbsen, för det var ju bara gubbar på den tiden, skrev Saltsjöbadavtalet ute på fint hotell ute i Saltsjöbaden. Ja, fy fan, det här är så långt ifrån Grand Hotel man kan. Så där rullar vi in och då sitter ju då avtalsrådet där och vi förbereder ju då hela tiden förhandlingarna ihop med LOs avtalssekreterare. Och egentligen så är ju de här förhandlingarna indelade i tre olika områden egentligen som hela tiden förhandlas. Det ena är ju omställning, alltså omställningsförsäkring som du beskrev innan. Och det som är viktigt för Kommunal i de diskussionerna, det är ju att fler av våra medlemmar ska omfattas av omställningsförsäkringen på privat sektor. Som det är idag, så som visstidsanställd så omfattas du inte. Och eftersom vi har så mycket visstidsanställda så är det stora grupper som inte omfattas av omställningsförsäkringen. Så det är oerhört viktigt för Kommunal att fler ska omfattas av det framtida omställningsavtalet.
Ja, och om man ser på SKR där vi förhandlade den nya, där ingår ju de.
Ja, precis. Och det kommer ju den andra frågan då, att för oss är det ju viktigt att det är så konkurrensneutralt som möjligt med våra offentliga anställda medlemmar eller medlemmar i Kommunal. Så att där lägger vi krutet i den frågan. Sen när det gäller LAS, som är det andra området, så handlar det för oss om att få bort eller förändra den konstiga anställningsformen allmän visstidsanställning som vi har pratat jättemycket om. Men vi har också vi vill också ställa, om det nu behövs visstidsanställda eller tidsbegränsade anställda eller vikarie eller vad man nu vill kalla det, så vill vi att de ska bli tillsvidareanställda snabbare. Då brukar man prata om konverteringsregler. Och sen den tredje frågan som vi också har pratat tidigare om, det är den här hyvlingen. När arbetsgivaren drar ner arbetstiden för medlemmar. Ja, precis. Helt oprovocerat och utan saklig grund. De kan peka på vem de vill, när de vill. Du får 50% mindre timmar från och med imorgon. Så de tre frågorna är viktiga i LASen. Sen finns det en fråga som är väldigt speciell och det kallas för partsgemensam a-kassa. Och det är precis vad det låter som. Ska parterna på arbetsmarknaden ta över den mixen som vi har egentligen idag med en statlig a-kassa där staten går in med pengar med de fackliga a-kassorna? Och ingången för Kommunal är väl inte, vi har inte fattat beslut om vi vill ha det här ska jag säga. Men det jag kan säga då som är lite, om det är det som jag vågar säga från de här diskussionerna, det är att hur ska det här hanteras gentemot offentlig sektor? Om det är en partsgemensam a-kassa så förhandlar vi just nu med Svenskt Näringsliv. Men vi har ju andra motparter som Sveriges kommuner och regioner. Vi har ju över 300 000 medlemmar där. Hur ska det, om vi landar i att vi vill ha en partsgemensam a-kassa, hur ska det där hanteras med våra andra medlemmar? Det är en sån här fråga som är viktig för Kommunal att innan vi är med och fattar beslut om vi vill ha det. Det kan man säga, det är en liten sån här hemlighet att det håller vi på och diskuterar. Då går de här förhandlingarna till så att vi förhandlar först inom LO och då är det ju inom avtalsrådet om alla LO-förbund har olika intressen i det här. IF Metall till exempel i industrin är det viktigt med bättre inhyrningsregler och byggförbunden kanske det är någon annan fråga. Så det sker ju en ganska tuff och omfattande förhandling mellan avtalssekreterarna. Vi är väl överens och den förhandlingen är klar så ska ju då Torbjörn Johansson som är avtalssekreterare på LO bära in det till Svenskt Näringsliv. Men då finns det ytterligare en gateway. Då är det ju att PTK, det vill säga tjänstemännen, är ju också med i förhandlingarna. Så det är LO, Svenskt Näringsliv och PTK. Och så förhandlar de och sen kommer de tillbaka till LOs avtalsråd och så diskuterar vi nu så arbetsgivarna så här. Och då sker det en ny förhandling internt mellan avtalssekreterarna. Vilken position ska vi ha nu? Vilka frågor ska vi lyfta? Och vi håller på tisdag, torsdagar, hela dagar. Man inställer sig där vid 8 och kommer därifrån mellan 4 och 6 på kvällen än så länge. Och däremellan så är det ju ett omfattande arbete internt också hemma vid på Kommunal. Vi pratar med våra jurister, vi pratar med ombudsmän, vi pratar med förbundsstyrelsen och ledningen och så vidare. Så att egentligen är det ju
handling, ja, det är det. Förhandling på förhandling.
Ja, det är det jag håller på med just nu.
Olika led.
Ja. Men det är lite
och sen tråkigt. är det precis en månad nu från och med nu som det ska vara klart också.
Ja. Ja, sista
september.
Ja, det känns konstigt. Så att jag ska ju vara med där på tisdag eller imorgon. Och sen så är det paus på onsdag. Och sen torsdag är då förmodligen Sjunnebo också med vår förbundsjurist som ett stöd. Eller i en juristgrupp egentligen på LO. Och vi är med fram till lunch och sen så är vi med på förbundsmötet. Och sen får vi väl se då om vem som representerar Kommunal i förhandlingarna efter förbundsmötet. Det blir ju den som blir vald formellt som sekreterare som får det här inpasseringskortet och sitta i de här härliga lokalerna då.
Ja, eller så blir du kvar sittandes där i de där härliga lokalerna.
Ja, precis. Ja. Men det är väl det jag ville bara framföra, att det är ju formellt så är det ju avtalssekreteraren som sitter här. Det har det varit in, men hade det inte varit den här situationen så.
Ja, jag valde ju att inte vara där eftersom jag ändå skulle liksom få hoppa av mitt i.
Ja.
Det kändes ju meningslöst och inte börja de där och sen inte kunna slutföra utan hoppa av och sen lämna över. Du kommer ju ändå vara kvar oavsett liksom så är du kvar i organisationen.
Ja, på ett eller annat sätt.
Ja, men det var väl inte... Nu var du ju som en liten politiker, som en orm här. Du sa inte så mycket, men det pågår förhandlingar kan vi väl konstatera.
Men det kan man väl säga så i förhandlingar att det är ju jävligt känsligt. Jag har svårt många gånger som helst känner den här podden. Men det är ju liksom... Eftersom det är så mycket förhandlingar mellan LO-förbunden mot Svenskt Näringsliv, nya förhandlingar mellan LO-förbunden, politiska ställningstagande på Kommunal, vad vi ska tycka, så är det svårt att säga så mycket.
Nej, men det kan man inte och det vet man ju. Man vet ju, så är det i förhandling, att man vet ju ingenting egentligen förrän allting är klart.
Nej.
Och man har tagit i hand, så är det. Ingenting är klart förrän liksom sista protokollet är påskrivet nästan.
Nu är det så här, foliehatten, vi missade foliehatten senast. Du har laddat för en sista foliehatt. Vem får poddens foliehatt?
Sista foliehatten. Jag måste säga att det som jag brukar säga, så att jag försöker ju liksom leta efter någonting annat än en politiker. Liksom verkligen, jag har ansträngt mig nu eftersom vi inte hade någon förra podden heller. Men det landar ändå på en politiker nu igen.
Mm-hmm.
Och veckans foliehatt, det går till Irene
Svenelius, vad är Stockholm?
Svenolius,
vad heter hon? Hon är
Svenonius.
Ja, hon är
finansborgarråd. Hon ska hyra in personal och operationsteam och allt möjligt nu, samtidigt som 250 personer är varslade på Karolinska sjukhuset. 157 undersköterskor är varslade och nu börjar hon hyra in personal. Alltså det blir sån kortslutning i min hjärna så det finns inte. Jag blir förbannad helhet utav.
Ja, det räcker inte med att de har byggt världens dyraste sjukhus. Nu ska de dessutom då hyra in folk till mycket högre kostnader. Det är en jävla vilken foliehatt.
Eftersom jag såg det här i Aftonbladet, man har ju läst om det här, men det står om det här i Aftonbladet idag. För den som vill läsa mer om foliehattstanten Irene.
Det blir veckans grym foliehatt och de här varslarna ligger som sagt kvar på Karolinska och det är ju det är ju en foliehatt, men att man då ska hyra in parallellt, det är ju för fan dubbel foliehatt.
Ja, det är dubbel foliehatt, men vi kan väl ge resten av politikerna som styr Region Stockholm också en foliehatt så får de varsin.
Ja, det faktiskt. Men du, det får avsluta den här. Vi får väl se i vilken färg, form och medium du och jag kommer tillbaks.
Kanske kommer vi tillbaks i någon form någon gång här framöver. Ja. Vi får väl se.
Du, nu får du ha en fin dag. Nu är vi, du och jag, varför jag brottar på lite. Det är för att vi ska in på ett annat möte om 3 minuter, du och jag.
Ja, vi ska in på ett annat möte.
Ja. Så ha en riktigt bra dag och alla lyssnare. Tack för de här åren än så länge.
Ja, måste jag också säga. Härliga lyssnare. Vad roligt har vi haft det. Och nu har jag fått kanske... Hur mycket har vi svurit nu? Alltså, jag tänker, fan jävlar vad jag ska svära idag.
Nu är det så här,
nu är ni tillbaka på de vanliga nivåerna.
Nej, men det är jag som har svurit. Och det var ju den här jämställdhetsgrejen. De här nu liksom... Jag har insett att jag vet inte varför jag har svurit så mycket idag.
Ja, men jag tänkte faktiskt svära jättemycket idag. Jag tänkte jag ska liksom avsluta med en riktig jävla svordomsgrejs harang här, men då blev det kanske inte så. Men ja, nu avslutar vi. Tack för oss och tack alla som har lyssnat.
Hej då.
Härligt. Hej.